En podcast från Aftonbladet.
Hej, My Råvärder här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta Sveriges statsminister och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Välkommen Ulf Kristersson.
Tack så mycket.
Just nu så pågår det en debatt om tonårsutvisningar i Sverige. Det är ju tonåringar som ska utvisas när de fyller 18 år medan deras föräldrar och småsyskon ofta då får stanna i Sverige. Och anledningen är ju att de inte längre anses ha samma anknytning till sina föräldrar när de då är myndiga. Mm. Tycker du att det här är en bra regel?
Så här, man måste liksom se vad vi gör sammantaget om man ska kunna svara på den frågan. Jag tror alla förstår att vi har reglerad invandring. Antingen får man ja för man har skyddsskäl eller till och med flyktingstatus, eller så får man nej för man inte har det. Och sen så vid något tillfälle så bedöms alla som vuxna, och vi har ju normalt 18-årsregeln i Sverige, så man bedöms som vuxen. Då ska man ha egna personliga skyddsskäl för att stanna i Sverige. Det här är ju människor med temporära uppehållstillstånd dessutom. Så jag tycker att det finns en gräns, det måste man ha, och vi har prövat några gånger i Sverige att göra så här ständiga amnestier och ändra oss hela tiden så fort det blir något problem. Sen har jag stor respekt för att det här är svåra saker. Jag var socialförsäkringsminister för ganska många år sedan och har verkligen tittat på många enskilda fall där man gör stora reformer, stora förändringar som man tycker är absolut nödvändiga. Och att minska invandringen till Sverige var en sån absolut nödvändig reform. Men när man gör flera förändringar samtidigt så kan det också uppstå situationer som man måste titta extra noga på.
Mm, bör man göra det i det här fallet?
Ja, jag tror att Johan Forsell berättade häromdagen. Vi har ju till och med en utredning som vi tillsatte själva och som handlar just om anhöriginvandring. När ska man få anhöriginvandra och inte? Och när får man uppehållstillstånd som anhöriginvandrare? Och där finns det olika förslag som både som går i en skärpande riktning men också som hanterar förslag kring de här, alltså vilken beroendeställning till sina föräldrar ska man anses ha vid olika situationer. Och där kan det finnas ganska svåra fall. Och den tittar vi på just nu, den utredningen. Så att vi kommer komma tillbaka när vi
det är
kan
en lagstiftning ni tänker att den ska börja gälla från den 1 januari 2027. De här tonårsutvisningarna, de sker ju hela tiden. Det är ju inte enstaka fall. Behövs det inte göras någonting innan?
Jo, men det är ju en enstaka fall i så mått att vi har en lagstiftning och sen är det myndigheten som fattar beslut på den och fattar också egna beslut på när den inte är tillämpningsbar. Ta Iran just nu till exempel, så fattar man separata beslut om detta. Så att jag är bara otroligt varsam med att politiken ska gripa in på grund av ett antal enskilda fall och gå in och göra nya amnestier. För det var precis det vi höll på med många år. Och skapade ett tryck mot Sverige hela tiden. Man ska komma ihåg att de här väldigt generösa anhöriginvandringsregler har också drivit upp att väldigt många har kommit och sökt asyl just i Sverige. Oavsett om man hade asylskäl eller inte.
Men det här handlar ju om tonåringar som finns i Sverige. Deras föräldrar har då i stor utsträckning permanenta uppehållstillstånd. Vi ska titta på ett klipp här på ett exempel.
Det går inte. Jag hela mitt liv här. Jag har varit här sedan jag var 4. Jag kan inte tänka mig tanken. Att lämna mina vänner, min familj, min bror, alla jag känner.
Migrationsverket menar ju att du är 18 och du kan leva ett eget liv i Egypten nu.
Det funkar inte så. Jag har bott här, jag har gått förskola här. Gymnasieskola, det går inte. Jag kan inte bara skapa ett helt nytt liv i ett helt nytt land. Det är inte kanspråket där det är otryggt för kvinnor. Det är enklare sagt än gjort.
Alltså är det så här er migrationspolitik är tänkt att fungera? En person som är fullt integrerad i Sverige som ändå behöver lämna landet?
Nej, men som jag sa, man blir vuxen förr eller senare och då bedöms man på sina egna skyddsskäl. Sen kan man verkligen diskutera, är det rimligt att det ska ske när man är 18 och fortfarande går i gymnasiet? Och därför har vi en utredning som vi nu tittar på om det ska finnas vissa övergångsbestämmelser i detta för att undvika situationer som kan vara helt orimliga. Men jag vill ändå understryka, jag kommer inte gå in i några enskilda fall. För jag har också lärt mig att i nästan alla enskilda fall så finns det någonting som verkligen pekar på ett problem. Men man vet också väldigt sällan hela bakgrunden till varje enskilt fall. Och dessutom så är det inte jag som i regeringen får inte fatta beslut om enskilda fall. Så jag tycker det är viktigt att hålla isär de här sakerna. Men jag säger att vi ser att det finns bekymmer i detta. Jag uppfattar att många nu i Sverige vill lösa det problemet. Det är inte bara jag som har pekat på detta. Och inte bara du heller, utan det är ganska många som har gjort det. Och
men vad för slags bekymmer är det du ser då? Inte det här enskilda fallet, utan övergripande med de här tonårsutvisningarna.
Nej, men det är väl alla, för bekymmer? Alla som har eller har haft 18-åringar vet att det är, de är visserligen i lagens mening vuxna, fullvuxna och myndiga, men man kan ju verkligen uppleva att man har ett stort fortsatt föräldraransvar och en stark beroendeställning fortfarande till sina föräldrar. Förr eller senare måste alla som har temporära uppehållstillstånd i Sverige bedömas som vuxna och bedömas på egna meriter. Annars har vi ingen reglerad invandring, utan då kan man komma hit utan att ha skyddsskäl. Och det måste man, och det här är ju en lagstiftning som kom 2016, så det är inget nytt överhuvudtaget. Lagen kom 2016, bekräftades 2021 i mycket bred enighet. Och när man gör den sortens stora reformer som jag uppfattar att vi är väldigt eniga om, kanske inte Miljöpartiet, men annars är väldigt eniga om att vi måste ha en reglerad invandring, och det kan inte bygga på att man kan själv bestämma om man vill ha uppehållstillstånd i Sverige. Då finns alltid risk att man får den här sortens övergångsproblem eller gränsdragningsproblem som är svåra, och därför finns det en utredning och därför tittar vi på den.
Skulle du beskriva de här tonårsutvisningarna då som ett övergångsproblem?
Ja, för att det är inte så oerhört många människor som har den situationen, som har kommit på de villkoren och som har vuxit upp här eller varit här i flera år och som inte av olika skäl blivit svenska medborgare. Vi vill ju i grund och botten människor som vill göra Sverige till sitt långsiktiga hem och som gör rätt för sig på alla tänkbara sätt. Då ska man bli svensk medborgare. Och jag skulle gärna se att människor verkligen uppmuntras att bli svenska medborgare om man uppfyller de kraven som vi ju på goda grunder ska ställa för svensk medborgarskap.
För det här uppfattar jag ändå som har varit någonting av en grundstomme i migrationspolitik, alltså Moderaternas migrationspolitik, att man ska göra rätt för sig, man ska integreras i Sverige, man ska lära sig språket, man ska jobba, betala skatt, men när det inte spelar någon roll.
Jo, men det spelar verkligen roll, därför att absolut, om man inte gör rätt för sig och begår brott till exempel.
Jo, mamma har ju gjort rätt för sig och utbildat sig, och så, men hon är ändå i den här situationen.
Ja, jag förstår det, varför jag sa att man är då anhörig på temporärt uppehållstillstånd. Då blir man förr eller senare vuxen och ska bedömas som vuxen, och det tror jag alla förstår, det måste ske förr eller senare. Och sen är frågan exakt hur det ska göras och när, vilken tidpunkt det ska göras och vilken livssituation man ska vara. Och där finns det skäl att titta, för jag förstår verkligen att det upprör och att det ställer frågor. Men jag beskriver bakgrunden bara för att vi kommer från ett läge där vi gjorde ständiga undantag, ständiga ändringar som alltid gick ut på att man nästan kunde stanna i Sverige oavsett om man hade skyddsskäl eller inte. Och vi tänker inte gå tillbaka till en sån ordning. Vi måste ha en reglerad invandring och kontroll på vilka människor som får rätten att vara här. Och det måste vara skillnad på ett ja eller ett nej i en asylansökan, så att man inte dröjer sig kvar efter ett nej och sen söker uppehållstillstånd på andra grunder.
Men just i de här fallen då med de här tonårsutvisningarna, det finns ju intern kritik mot dem även inom ditt eget parti. Ditt ungdomsförbund till exempel har ju sagt att det här är inte moderat politik att utvisa människor som sköter sig. Vad säger du om den kritiken?
Som grundinställning håller jag med om det. Vår politik är att det ska löna sig att göra rätt för sig och det ska straffa sig att begå brott, absolut. Och det gäller alldeles oavsett om man kommer från Sverige från början eller från något annat land. Och samtidigt så har vi detta att vi behöver ha en ordnad migrationspolitik. Tydliga regler, annars så kommer de missbrukas. Man ska stanna om man får uppehållstillstånd, man ska lämna land om man inte får det. Det ska vara tydliga krav för anhöriginvandring. Det har vi inte heller haft i Sverige, utan kanske varit världens liberalaste land för anhöriginvandring, vilket i sin tur drog många människor till Sverige. Men jag har alltså väldigt respekt för att det här är komplexa saker, och nästan alltid när man gör ganska stora förändringar som vi har gjort. Vi har alltså minskat asylinvandringen till Sverige till de lägsta nivåerna på 40 år.
Så det här handlar ju om människor som redan är här.
Jag förstår det, men det är ju ett system allt detta. Så måste det vara. Och då finns det alltid gränsdragningsproblem, och de ska man ha respekt för. Och därför säger jag igen, och därför tittar vi på den frågan. Men jag tänker inte här och nu utlova några allmänna amnestier som i praktiken river upp själva grunden för en ordnad och reglerad invandring.
Så om jag får säga rätt, så ditt besked är att de här tonårsutvisningarna, de kommer att fortsätta?
Ja, vi lägger alltså inte om kursen plötsligt, utan vi har fått en utredning som tittar. Man kan inte lägga om kursen. Allt det här är lagstyrt. Så är det. Och ingen, inte ens en oppositionspolitiker kan gå in och plötsligt bara låtsas att man kan ändra på lagen hur som helst. Så funkar
så ingenting
inte.
Kommer att hända innan den 1 januari 2027 oavsett?
Vi kommer att titta noga nu på om vi ska göra några förändringar i detta i den samlade politiken kring anhöriginvandringen. Och sen är det Migrationsverket som fattar de konkreta besluten. Det händer att de också överklagas i migrationsdomstolar. För det kan finnas synnerliga skäl till exempel för saker och ting som i enskilda fall som jag inte kan gå in på. Så ytterst är det ju en process som beslutas i domstol till slut. Och det kan ta en ganska lång tid innan de avgörs.
Så politiskt kommer ni inte gå in och göra några förändringar nu?
Ja, vi kommer, om frågan är om vi kommer gå in och göra en särskild amnesti för de som fyller 18 år just nu, så kommer vi inte göra det. Däremot tittar vi noga på om det krävs förändringar i regelverket.
Migrationspolitiken och frågan om att göra permanenta uppehållstillstånd till tillfällig uppehållstillstånd, det är också någonting som har skapat friktion i regeringsunderlaget.
Det tror du?
Ja, regeringen och Sverigedemokraterna, enligt Jimmy Åkesson då, är ju inte riktigt överens, säger han. Vad är ni inte överens om?
Jag tror inte vi vet än om vi inte är överens. Vi hade ett samtal om det här så sent som igår. Det fortsatte under gårdagen, som det ofta gör när vi diskuterar innan vi lägger fram konkreta förslag. Så att jag skulle absolut inte säga att vi inte är överens, utan det vi är överens om, det står i Tidöavtalet, det kan man läsa innantill. Då var vi överens om, eller är fortfarande överens om, att vi har ju lämnat permanenta uppehållstillstånd och övergått till temporära så länge man har skyddsskäl. Och samtidigt ändrade vi medborgarskapslagstiftningen, och då var frågan om man skulle också ändra på de som har fått permanenta uppehållstillstånd sedan tidigare och samtidigt skapa en trovärdig väg för den som är skötsam och den som vill ha sin framtid i Sverige och den som klarar sig själv att också bli svensk medborgare. Och då, som det alltid är i Sverige, det vet ju du bättre än de flesta, att tillsätta en utredning. Det är många utredningar, men det är nödvändigt för att kunna stifta en ny lag. Och den tittade rätt detaljerat på ena delen av det uppdraget.
Där de ju, den utredningen föreslår ju att man ska riva upp de permanenta uppehållstillstånden.
Precis, och det var ju en,
vad tycker du om
det
förslaget?
Noga nu, det här var en del av uppdraget. Andra delen av uppdraget var att lika tydligt skapa en tydlig väg till svensk medborgarskap som ett alternativ för de som tidigare haft permanent uppehållstillstånd.
Och det menar du ju att utredningen inte har gjort?
Nej, men det gjorde inte utredningen, nej. Så det är alldeles uppenbart. Och därför diskuterade vi den saken igår och konstaterade att här saknas det underlag, alltså utredningsunderlag på en viktig del av en eventuell reform. Och vi har alltså enats om att titta på frågan, vi har inte enats om att genomföra detta. Och det är inget unikt. Vi har ganska många punkter i Tidöavtalet där vi har enats om att undersöka en sak och sen se om vi kan bli eniga också om det resultat som utredningen kommer fram till. Det här är en typisk sån.
Förslaget är ju väldigt väl sågat av remissinstanserna som säger att de strider till exempel mot Europakonventionen. Men vad tycker du om förslaget om att retroaktivt riva upp permanent uppehållstillstånd?
Du ställer fel fråga.
Vilken fråga ska jag ställa?
Därför att, är vi beredda att göra det som står i Tidöavtalet? Då är svaret exakt ja. Vi är beredda att pröva en kombination av att ta bort permanenta uppehållstillstånd, övergå till temporära uppehållstillstånd och samtidigt erbjuda en trovärdig väg för människor som vill bli medborgare och som kvalificerar sig för medborgarskap att också bli svenska medborgare. Det var uppdraget. Utan det underlaget så kan man inte ta ställning till den frågan överhuvudtaget. Därför har jag ingen åsikt just nu. Men vi kommer inte fatta beslut bara på en halv utredning. Det är alldeles klart.
Vi går vidare. Nu ska du få svara på så många frågor du kan på en minut.
Spännande.
Är du redo? Har du fått upp energin?
Ska man tala fort då? Eller?
Ja, man får tala fort och tänka snabbt. Yes. Ja. Gymnastik eller löpning?
Åh, det är svårt. Nu löpning. Före gymnastik.
Du har ju flera bostäder. Ett hus i Strängnäs, en flygel på Gott i Sörmland, Harpsund, Sagerska. Var känner du dig mest hemma?
I Strängnäs.
Vem tycker du bäst om av de andra partiledarna?
Åh, det där blir inget bra, utan jag har en mer eller mindre nära relation till alla partiledare.
Är någon du inte gillar?
Nej, det skulle jag inte säga i så fall.
Vem är din bästa kompis i livet?
Åh, herregud, det är en jättesvår fråga. Ja, men det låter ju nästan, det är klart att min hustru på alla tänkbara sätt också är min allra bästa och närmaste.
Det är ju så. Är Sverigedemokraterna regeringsdugliga?
Det tänker jag inte ha en uppfattning om just nu. Att de vill in i regeringen tycker jag är naturligt. Om de kan komma in i regeringen, det får återstå att se.
När var du full senast?
Jag är väldigt sällan full. Det har väl hänt mig att som jag pekar ut, nej men nej.
Är du lättare över att det inte dykt upp några svenska politiker och Epstein-filerna?
Så här långt i alla fall.
Tror du att någon ska dyka upp?
Nej, jag har verkligen inga skäl att tro det. Men jag vet lika lite som du vad som egentligen ligger bakom allt detta. Och vissa länder verkar ha väldigt mycket mer än andra. Men jag tror inte allt det verkar vara släppt heller. Så jag tror inte man ska inte utesluta någonting.
Har du varit inne och sagt med någon namn?
Nej, jag har inte gjort det.
Det var ingen som du tänkt säga, jag måste kolla om den här personen
är med. Men ni har säkert sökt på alla namn. Så att, nej, jag har inte sökt på någon annan.
Du vill ju bilda regering och fortsätta som statsminister i höst. Mm. En avgörande fråga är ju då, hur ställer sig Moderaterna till att släppa in Sverigedemokraterna i en regering?
Och där har vi inga nya besked. Och det har jag sagt ganska många gånger nu av rätt naturliga skäl. Ett skäl är att vi tycker att vårt samarbete nu fungerar i grund och botten väldigt bra. Jag tänker inte spekulera i hur ett fortsatt samarbete skulle se ut efter nästa val. Ett annat skäl är att så länge inte Socialdemokraterna tänker redovisa exakt hur en regering på deras vänsterkant ser ut, så har jag ingen skyldighet att redovisa exakt hur jag tänker med en regering, utan då får valresultatet avgöra den saken. Ett tredje skäl är att det är välkänt att L och SD båda vill fortsätta vårt utmärkta samarbete men har rätt olika uppfattningar om hur själva regeringsfrågan ska se ut. Så att,
ja, men precis, är det inte viktigt för er då i Moderaterna, är ju som är det samlande partiet som ni brukar beskriva, att ge ett besked med hur ni ser på regeringen?
Nej, det är inte så meningsfullt att göra det just nu, utan jag känner mig väldigt, jag tycker jag har meriter att säga det, att det lät ungefär likadant före förra valet också. Och jag lyckats få ihop det. Det var jag ganska säker på att jag skulle få ihop om vi fick svenska folkets stöd och bilda en regering. Och det kommer jag få en gång till. Jag kan inte säga exakt just nu hur de diskussionerna efter ett val där vi har majoritet kommer att... Men svenska folket kan vara trygga i att den kurs vi har stakat ut, och den kurs som fyra partier står bakom och bevisat kan samarbeta kring, den kommer ligga fast.
Men varför vill du inte svara på det?
Nej, men det är inte att jag döljer någonting. Vi har inte tagit någon ny ståndpunkt i regeringsfrågan. Utan vi konstaterar att vi har ett samarbete som fungerar bra nu. Jag har all respekt för att alla partier vill sitta i regering. Det vill nog alla Sveriges åtta partier. Motsatsen vore konstigt. Men jag tänker inte just nu ge något närmare besked i detta. Och bland annat därför att så länge vi inte har någon aning om hur en regering på vänsterkanten skulle se ut, så uppfattar inte jag att jag har någon skyldighet att ge besked om exakt hur en regering på min sida ska se ut, när vi i fyra år har bevisat vår förmåga att hålla majoriteter, att ha en regering som har stöd i Sveriges riksdag. Det är mycket, mycket mer än vad den förra regeringen klarade av.
Men ni har ju samarbetat nära och bra, som du beskriver det här. Alltså, vad har du då för tveksamheter?
Nej, men för att säga det uppenbara, vi har samarbetat nära i 6 olika områden. Och det var ju ingen slump att vi gjorde så, utan vi sa ju så här: när man tycker olika, då kan man tala klartext om detta, men man kan göra det på ett respektfullt sätt. Man måste inte skrika och vråla åt varandra. När man tycker lika så ska man se till att det blir action, att det händer saker och ting. Det var den grundinställningen vi fyra gick in i. Inte i utpressning som det här, vad heter det, januariavtalet eller kohandel, där man gör sånt man tycker är helt fel, utan då identifierar vi 6 politiska områden, ganska stora men inte alla.
Men nu har ni ju gjort det. Ja, vad är nästa steg?
Nej, men just det. Och det har fungerat väl. Ska man sitta i samma regering? Det är en ganska stor sak, ska jag säga. Då ska man fatta att vi brukar räkna ut ungefär 10 000 beslut varje år, och man ska vara enig om precis allting. Det var ju en av orsakerna till att det var en dålig idé på vänsterkanten att ha en SMP-regering, för de lamslog ju regeringens arbete hela tiden. Så jag har inga nya besked i regeringsfrågan. Jag noterar att L och SD tycker ömsesidigt uteslutande saker, och jag är självsäker nog att säga att får vi majoritet i nästa val, så kommer jag lösa regeringsfrågan en gång till.
Du tycker inte att du behöver svara på det?
Nej.
Du kommer inte göra det heller?
Nej, inte just nu i alla fall. Nej.
Kommer du svara innan valet då?
Nej, inte som det ser ut just nu. Men som sagt, det beror också väldigt mycket. Skulle Socialdemokraterna säga att nu tänker vi beskriva exakt. Det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vi fyra tänker bilda gemensam regering om det blir vänstermajoritet. Då har jag all respekt för att det också finns en förväntan på mig att presentera ett exakt regeringsalternativ. Jag ser inte tillstymmelse av det på vänsterkanten.
Så det är någon slags regeringsbildningschicken race?
Nej, men inget chicken race. Utan jag ska säga, lita på att jag får ihop partier som vill göra gemensam sak, för vi tycker ungefär samma sak i ett antal stora frågor. Det kan jag säga med gott stöd av historiken. Och som sagt, det är väldigt mycket mer än vad som skedde de 8 föregående åren.
Men du kan inte svara på om Sverigedemokraterna är regeringsdugliga eller inte?
Nej, men det är ju inte en så här svartvit sak. Frågor de själva tycker de säkert det naturligtvis. Och så varje gång som det händer någonting dåligt när någon kör rattfull eller så växer ju frågetecken. Men jag tänker inte, alltså det där är en gråskala om partier är regeringsdugliga eller inte. Men jag har inget nytt besked alls i regeringsfrågan idag.
Vi byter ju med. Hur har människor det ekonomiskt i Sverige idag skulle du säga?
Många har det fortfarande tufft. Det är ju väsentligt mycket bättre att inflationen är 2% och inte 10%. Men det betyder ju inte att någonting blir billigare. Det betyder ju bara att det inte längre blir 10% dyrare varje år. Det är en klen tröst, men det är en väldigt viktig tröst. För när vi hade hög inflation så var också räntorna höga. Och det var väldigt svårt att använda de svenska statsfinanserna utan att elda på inflationen. Så att det är ett mycket, mycket bättre läge nu.
För jag tänker, det är ju fortfarande väldigt dyrt att leva. Mm. När handlade du mat senast?
Ja, så sent som häromdagen. Det är lite ont om, jag bor ju oftast på Sagerska, för där tycker säkerhetspolisen att man ska bo, man är statsminister, och då får man gå ner på, det är inte alldeles gratis, Hemköp under Åhléns till exempel, det är väl det närmaste. Så nej, men det är dyrt. Och jag
har en liten trivia-fråga till det här nu.
Jag
tänkte fråga om mjölk, men jag tänkte att du dricker nog inte mjölk i ditt kaffe, va?
Nej, jag dricker ofta svart faktiskt.
Ja. Så, men vad kostar ett paket kaffe då?
Ja, det varierar ju otroligt mycket, men det är ju svindyrt. Mm. Alltså,
när blev du sist chockad? Hur mycket kostar
kaffet
då?
Jo, men jag tror jag köpte, när det var helt out of coffee hemma, så gick jag och köpte någonstans. Och då hade de bara de allra mest kända, dyra märkena. Jag tror vi var uppe i 85-90 spänn och sånt där. Men man kan komma ner i 65-70 ibland om man köper de som är på röda priser.
Ja, nej, men du
ligger rätt. Jag är ju skåning som du från mig, så jag dricker ju helst Zoegas. Och de är dyrare än, nu blir de arga kanske, men de tillhör inte de billigare.
Nej, det har jag noterat detta.
Nej, precis.
Någonting som moderater gillar, det är ju receptböcker. Mm.
Receptböcker?
Ja.
Är det en speciell
moderat? Visste du inte det? Nej, men det brukar dyka upp. Och ditt recept, det vet du vad det är, vad du brukar ha med väl?
Jag har ju bara ett. Jag brukar göra den här kinesiska gongbao.
Exakt, det är det receptet jag har. Jag har ett exempel här.
Det är det enda recept jag
har. Det är det enda recept du kan. Ja, men jag har ett exempel här, det är från Moderatkvinnans kokbok. Det är några år
på nacken nu. Ja, det ser man på den här unge mannen som sitter.
Men det återkommer ju ofta, det här, just det här receptet, från dig. Är det här din favoriträtt?
Svarade
det var det, det var för att det är det enda du kan laga.
Nej, ärligt talat, alltså, ni som inte äter det här är, alltså, man kan förenkla och säga att det är kinesisk pyttipanna, gongbao jiding. Det är alltså en Sichuanrätt med små kycklingtärningar. Det är jättemycket röd chili
och det är Sichuan. Ett helt annat program.
Ja, men alltså, det är extremt gott. Mm. Och som inkörsport till Sichuan mat i Kina så är det perfekta. Ja. Och så gjorde vi det. Vi bodde ju i Kina, jag och min familj, och då lärde vi oss göra den ganska bra. Sen tycker man ändå att på restaurang blir den ännu bättre.
Men den kanske var billigare då? Om man har,
om
man skulle tillaga och göra
den
här rätten idag, skulle det kosta upp mot 190 kronor. Och då är det, för 4 personer. Ja. Skulle du lagat den 2022, så ungefär 150 kronor. Mm. Det har blivit väldigt mycket dyrare.
Vi hade alltså nästan 20% matinflation under bara 2022. 20%.
Det har gått upp mycket. Ni kommer ju sänka matmomsen nu från april. Mm. Varför tog det så lång tid för er att göra någonting åt det med matpriserna?
Och precis det skäl som jag angav. När vi hade den höga inflationen, då hade det varit väldigt svårt att använda, det vill säga att stötta i hög inflationstid, då eldar man på inflationen. Det vill oppositionen hela tiden, spendera massa pengar. Det hade betytt att vi eldade på inflationsbrasan och bara drog ut den här tiden ännu mer. Vi höll i, Riksbanken höll i. Målet var att få ner inflationen till 2% så att Riksbanken sen skulle kunna sänka sina räntor. Det fattar de själva beslut om förstås, ska lägga som en liten brasklapp här, så du inte tror att det var en beställning, för det var det verkligen inte. Men så funkar ekonomin, och då kan vi använda. Nu är det snarare fråga om återhämtning, att få igång konjunkturen igen. Och då ser vi att den inhemska konsumtionen, folk är rätt försiktiga på goda grunder efter de här höginflationstiden.
Det är också fortfarande
efter de höga räntor. Mm. Ja, och det kommer inte bli billigare sannolikt. En del saker kan variera. Världsmarknadspriserna på kaffe och kakao kan variera. Alltså vill vi öka köpkraften hos människor, och vi gör det bland annat med matmomsen. Vi gör det med lägre skatter på arbete och pensioner, och vi gör det på lite andra sätt. Och då ökar vi konsumtionsutrymmet och får igång hjulen igen, eftersom inhemsk efterfrågan är en ganska stor del av den svenska ekonomin.
Det är ju,
det var ett långt svar.
Det var ett långt svar. Det är ju väldigt dyr reform. 37 miljarder kommer det kosta över de 17 månader som det ska finnas.
Men vi tror att det är väl investerade pengar. Sen förstår jag att det kommer ställas krav på, kan inte behålla det, det är bättre med lägre mat.
Precis, jo, men alltså, den naturliga följdfrågan. Kommer det gå att avskaffa den här sen då, den 31 december 2027?
Jag skulle säga, vi har flera gånger i Sverige bevisat, pandemin var ett sådant exempel där vi gjorde enorma insatser under en ganska begränsad tid som man sen tog bort. Och visst får man en del kritik då när man tar bort dem, men beslutet var att göra någonting temporärt för att kompensera andra svårigheter. Det tror jag vi kan göra den här gången också. Och jag uppfattar också att just matmomsen, eftersom maten är så otroligt kännbar, inte minst för hushåll med lägre marginaler, så är maten en ganska stor del av veckoutgifterna. Och då har det extra stor betydelse.
Så dyrare mat igen 2027 är beskedet?
Ja, poängen är att det blir när man tar bort sådana insatser som man gör temporärt, då blir det ju naturligtvis så. Men i bästa fall har vi då också fått mycket mer snurr på den svenska ekonomin och fått upp tillväxten och fått högre köpkraft av andra skäl. Skattesänkningar slår ju igenom fullt ut under 2026 också.
En annan fråga som var aktuell i valrörelsen och väldigt aktuell just nu, du kanske gissar vad det är. Elpriser.
Ja, precis.
Människor har ju varit i chock när de fick den här elräkningen nu för några veckor sedan. Det är fruktansvärt dyrt med el igen. Vad är er plan nu?
Nej, men planen är ju som vi sa förra året att vi har dyr el. Det beror på att det finns inte tillgång till stabil el på rätt plats vid rätt tidpunkt. Allra minst så när det blåser.
Nej, ja, men, och förra gången fick ni gå in och kompensera människor ekonomiskt.
Och därför
för att
har vi sagt att
inte den enda, för att gå ihop.
Precis, och de långsiktiga besluten håller vi på att fatta nu. Att dramatiskt öka elproduktionskapaciteten. Den kortsiktiga är att ha ett stödsystem som griper in när det blir väldigt dåligt. Och vi har aviserat ett sådant system och det finns till och med förberett allting för detta. Och sen kan man diskutera exakt när ska det kicka in.
Kan människor förvänta sig för någon slags
ja, om det blir. Nu
hjälp nu?
Nu är de fortfarande lägre än de var 2022, men de har varit väldigt höga nu under de här kalla månaderna. Och då finns det, jag kan inte exakt i huvudet, men det är över en viss pris under en viss längd, då kickar det systemet in. Och det är bra att det gör, för då kan vi hjälpa människor som får väldigt höga räkningar. Nu har vi extra problematiskt eftersom både i norr och i söder är höga, ännu högre priser i Tyskland och i Finland, vilket slår in på den svenska elmarknaden också, för att vi har för liten stabil produktion. Så jag tycker också det visar vad som händer när man har, jag är jättemycket för vindkraft, men bara för mycket vindkraft skapar också denna obalans när det inte blåser mycket, och det lider vi av just nu.
Vi ska avsluta med en tittarfråga.
Ja.
Det här är en fråga från Moa.
Hej Ulf, då undrar jag vilken som är din favoritmusikal?
Behöver du några sekunder att tänka på det?
Ja, egentligen alltså Kristina från Duvemåla. Den är alltså, den är så jävla bra helt enkelt. Den är magiskt bra. Det är inte bara en musikal. Jag tycker att det är ett stycke svensk historia förstås, vilket det också är. Ja, det är bland det bästa jag vet. Jag har inte sett jag har sett många, men jag är inte tokmusikaler frälst. Svensk pop är jag mera för. Men Kristina från Duvemåla, den innehåller precis allt.
Tack Ulf Kristersson för att du kom
hit. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.